Medlidande. Många var ledsna och hade med sig blommor.
Eller bro alla den lisa blommor.
Det har också hjälpt att politiker och statsministern var på besök i Örebro. Marda tycker om kungen. Och allra gladast blev hon när hon såg på tv att han kom till Örebro.
Kung, jag tittar. Jag hem, jag tittar. Kung bro, tycker om.
Du blev lugn av att när kungen och alla kom hit.
Jo, alla jag tittar. Aha, bro Sverige.
Så berättar SFI-eleven Marda Omar Adam som klarade sig undan skytten på Risbergska skolan. Och det var Karin Virenhed som var reporter.
Monica Saarinen och Mikael Sjödell var det som ledde eftermiddagens Studio 1. Vi ska fortsätta höra mer av det efter 11-nyheterna här i P1. Då ska vi bland annat höra Sundus som själv berättar om hur det var inne på Risbergska när det började skjutas. Hon var själv en av dem som flydde.
Här är Ekot. De farliga skarpa föremål som orsakat stora avspärrningar i Malmö under kvällen har nu hanterats av polisen och faran bedöms vara över. Polisens presstalesperson Evelina Olsson säger till TT att det handlade om flera handgranater som hittades i en ryggsäck. Hon kan inte uppge exakt hur många granater som nationella bombskyddet hanterade men säger att minst 10 nämndes. Och det VMA, viktigt meddelande till allmänheten som utfärdades under kvällen, har nu dragits tillbaka. Börserna har idag fallit kraftigt på många håll i världen efter beskedet att Kina svarar på de handelstullar som USAs president Donald Trump aviserat. Och Mattias Sundling, aktiestrateg på Handelsbanken, tror att nedgången kommer att fortsätta så länge som hoten om kraftigt höjda tullar finns kvar.
Alla visste att Trump vill använda tullar och införa tullar, men jag tror ingen riktigt trodde att de skulle bli på de här nivåerna.
Stockholmsbörsen föll på fredagen med 4,2% och liknande nedgångar syns också på andra håll i världen. Aktiestrategen Mattias Sundling tror att en förklaring är att Donald Trumps tullhot kan ha underskattats och att de kraftiga reaktionerna alltså beror på att de aviserade höjningarna är högre än vad bedömarna räknat med. Och om tullarna blir verklighet, ja, då kommer världsekonomin att drivas in i en lågkonjunktur, tror han.
Om de blir det och det blir en recession så kommer börsfallet att bli större än så här. Jag personligen tror inte att de här tullarna blir bestående utan att det här i slutändan ändå är ett förhandlingsvapen. Och då tror jag egentligen inte att det ska behöva komma ner så mycket mer. Men det blir, alla håller på att försöka bestämma sig för vilken bedömning man gör av Trump och vad han egentligen vill uppnå med de här tullarna.
Vad grundar du din optimism på?
Det vore överdrivet destruktivt om man driver igenom de här tullsatserna. Det tror jag faktiskt alla vet, inklusive den amerikanska regeringen. Och om man tittar till exempel på USA, Mexiko och Kanada så har man ett exempel. Mexiko och Kanada undantogs ifrån de här tullarna i onsdags. Och där finns det ett avtal att bygga på och jag tror att det är någon slags modell för hur det kommer att spela ut i de övriga regionerna också.
Säger Mattias Sundling, aktiestrateg på Handelsbanken, reporter Per Kudo. Och betalföretaget Klarna pausar nu sin planerade börsnotering efter de senaste dagarnas turbulens på börserna. Det här uppger källor till Wall Street Journal. Att fullfölja planerna på börsnotering vore för riskabelt för bolaget, säger Peter Malmqvist som är fristående ekonom.
Alltså det vi ser igår och idag på alla börser, det är bland det värsta jag har sett. Så att jag är inte det minsta överraskad, eller snarare det är precis vad jag förväntar mig.
Peter Malmqvist är övertygad om att Trumps besked om handelstullar är anledningen till att Klarna nu pausar bolagets börsnotering. Att få investerare att satsa på aktier i ett relativt okänt bolag på amerikanska börsen i det här läget är nästintill omöjligt, säger han. Och tillägger att det inte är ovanligt att bolag gör så här för att vänta in ett bättre läge på börsen.
Man förbereder sig på olika sätt att komma in på börsen. Och det är en så pass lång bana fram till börsen så hela företaget är inställt på det. Det brukar ytterst sällan inte bli av. utan det är att man plockar upp det i ett senare läge när marknaden har stabiliserats. Och det brukar vara ungefär ett halvår, 8 månader eller någonting sånt. När man väl tänker sig att plocka upp noteringen igen, då kommer man ju behöva göra om många av de här processerna. Så att ställa in en börsnotering, det är ingenting som bolagen gör lättvindigt eller någonting sånt.
Säger Peter Malmqvist, fristående ekonom, reporter Ida Svansbo. Och Ekot har sökt Klarna som inte vill kommentera uppgifterna. Över 93 000 personer har anmält sig till högskoleprovet imorgon, den högsta siffran på 10 år. Och enligt provsamordnaren Shirin Mavadati vid Universitets- och högskolerådet kan det oroliga omvärldsläget vara en förklaring.
Och ett sätt att trygga sin framtid är ju att utbilda sig, och högskoleprovet är ju ett bra sätt att kunna trygga sin plats på en utbildning.
Högskoleprovet har funnits i Sverige sedan 1977. Eftersom ett bra resultat kan leda till en plats på en högskoleutbildning är säkerhetsarbetet runt provet omfattande, enligt Shirin Mavadati.
Det är otroligt mycket säkerhet när det gäller högskoleprovet överlag, kan vi säga. Och det märker ju de flesta deltagare liksom, i att de måste legitimera sig, de får bara skriva i den lokalen de har blivit kallade till.
Hur många som varje år anmäls för fusk är belagt med sekretess enligt Shirin Mavadati. Men sedan säkerhetskontroller vid ut- och inpassering infördes har det blivit lättare att upptäcka otillåtna medel.
Det är precis nästan som att gå igenom en säkerhetskontroll på flygplatsen.
Ungefär 93 300 personer har anmält sig till vårens prov som traditionsenligt skrivs med papper och penna. Och 50 ton pappersmassa har gått åt för att trycka upp alla provhäften.
Om jag räknar lite snabbt här så tror jag att det hamnar på att ett prov för en deltagare går på 400 gram.
Reporter Alexander Jakobsson. Det är brist på nötkött i många svenska butiker. Antalet nötkreatur har minskat stadigt under de senaste 30 åren i Sverige. Något som Mikaela Jonsson, vice ordförande för Lantbrukarnas riksförbund, LRF, förklarar så här.
Nej, men den största anledningen handlar ju faktiskt om en för låg lönsamhet under en för lång tid. Vi behöver öka lönsamheten. Det är först då man vill satsa på sin produktion, utveckla den, bygga ut eller öka.
Och kötthandlaren Tolga Unal i Stockholm känner av köttbristen.
Våra slakterier som vi jobbar med till exempel meddelar oss att den där tillgången som vi har haft i alla år som vi har jobbat med dem finns inte. Det börjar minska.
Och så vädret. Imorgon väntas sol som i Östersjölandskapet och Norrland varvas med stackmoln och någon lokal snöby. I fjällen mer utbredda snöbyar och tätare moln. Temperatur från i sydväst knappa 10 plusgrader till längst i norr runt 0 eller enstaka minusgrader. Ekot Johan Hellström.
Där är P1, Sveriges Radio.
Det har gått 2 månader sedan massakern på Campus Risbergska i Örebro. Vi ska träffa kuratorn Sundus som var med då och berättar om vad det var som hände inne på skolan under skottlossningen. Israels förslag att kunna flytta palestinier från Gaza kallas etnisk rensning av Arabförbundets tidigare ordförande. Vi hör ett reportage. Monica Saarinen och Mikael Sjödell gjorde eftermiddagens studie.
Ja, vi återvänder till Örebro 2 månader efter att Rickard Andersson sköt ihjäl 10 personer på Campus i Risbergska innan han tog sitt eget liv.
En som var där inne på skolan när allt hände, det är Sundus Davoudi. Välkommen till Studio 1.
Tack snälla.
Du arbetar som kurator på Risbergska. Jag tänkte om du ville börja med att ta oss tillbaka då till tisdagen den 4 mars. Var var du någonstans när du upptäckte att någonting hände på skolan?
Ja, det var februari då. Det är den dagen, det vill jag bara berätta här med alla mina känslor och tankar som dyker upp just nu faktiskt också. Jag var i skolan, det är en vanlig dag, en fin dag. Vi är i skolan i vår trygga miljö. Jag var med mina två kollegor. Vi satt och åt mat på matsalen där och njöt av fisken som var väldigt god. När vi var klara faktiskt, det var nästan var 12:30, vi gick iväg för att kunna bara lämna våra tallrikar och bestick och glas eller den sorteringen vi har i systemet i skolan. Och där befann oss i korridor A som heter. Där och då, jag hörde första faktiskt skottet. Och då blev jag lite så här, när det blir det här, man vet inte om det är fantasi nu i huvudet eller verklighet eller stämmer inte. Men jag kände och jag visste att det var ett skott. Efteråt, väldigt, väldigt kort tid, kom det andra skottet. Och där och då kände jag att det här är en skolskjutning. Det är någon person som skjuter i alla fall. Och då sprang jag tillbaka till skolrestaurangen. Jag befinner mig fortfarande i A-korridoren. Och när jag gick tillbaka, då som jag kommer ihåg det faktiskt, att jag skrek med all kraft jag hade inom mig själv. Två gånger att någon skjuter. Där jag kunde komma fram i alla fall. Och där och då i stunden märkte jag, och det var säkert någon annan också som reagerade på skottlossningen och säkert skrek också på andra sidan, för att vi har två dörrar i skolrestaurangen. Ena kommer du in och den andra går du ut ifrån den. Där och då började liksom alltihopa det där med att jag såg att folk, de var i rörelse liksom, att, som jag kommer ihåg det. Och några kom liksom bara mot mig för att de ville lämna skolrestaurangen och gå förbi mig, om det var till huvudentrén eller om det var andra dörrar vi har. För det är olika korridorer vi har. Det är en skolskola också. Det är flera dörrar från olika håll. Den är labyrint, liksom, det här är skolan med den här formen vi har. Och i det liksom, när jag bara befinner mig att det här är skottlossning, och nu har jag sagt det här till många som är där i skolrestaurangen, och det flera har säkert också öppnade den här nödutgången för att kunna bara gå ut och egentligen rädda sig själv och springa för livet.
Mm. Och du varnar alla, ja. Folk börjar springa åt olika håll som det låter.
Ja.
Några lämnar ut genom då en nödutgång, men vissa springer åt fel håll också, eller?
Det kan vara det. Jag tänkte så här, egentligen där och då, när hjärnan kommer fram till att nu är det liksom jättestressig situation. Många av oss kanske kan inte bedöma hur och på vilket sätt man vill bara lämna. Och några kanske tyckte att det blir nära till dörren, till entrédörren. Och några kanske tyckte nej, det är liksom bakdörren som man kan bara gå till den här gården som vi har på baksidan av skolan.
Mm.
Så det är väldigt svårt att bedöma just nu vem som har gjort rätt eller fel. Alla försökte bara rädda sitt liv, och jag tänker att det blir lite så att det är kris, det är liksom chock, det är katastroftankar liksom som dyker upp, och man vet inte vad ska man ta vägen.
Att du sa det här att du förstod redan efter första skottet att det faktiskt var ett skott.
Ja.
Mm. Hur förstod du det, tror du?
Vet du vad? Jag tror någonstans var det så här. Det var väldigt skarpt ljud. Och det var nära. Om det var gärningsmannen var så nära oss, kanske han befann sig i B eller BC-korridoren. För mig var det så nära.
Mm.
För att jag måste säga att det här under 80-talet, jag upplevde krig i Irak. Jag kommer ursprungligen därifrån, men jag kan inte säga att det är på grund av det. Men det är bara liksom, det är direkt min hjärna tog den här signalen. Det här var en skottlossning. Och när det var, det ena kom och den andra kom och sen kom den tredje. Det för mig var det bara faktiskt, det var inte någonting som bara ramlade från någon vägg till exempel. Det var ett skarpt ljud och väldigt, väldigt, väldigt annorlunda.
Mm.
Och då gjorde det liksom, när tredjen kom och det är fortfarande
Jag befinner mig i A-korridoren som jag sprang så och sa till personalen i köket som inte var medvetna faktiskt om det. Återigen, eftersom det är en skolskola och kanske ljudet kommer inte fram, så folk inte kanske uppfattade det, om elever eller personal. Vi som var nära kunde förstå att det här är någonting faktiskt.
Men blir du kall och rationell, eller blir det kaos bara i huvudet? Eller vad händer i dig?
Ja, det som hände i mig faktiskt, det blir absolut en rädsla. Men samtidigt jag kände, jag hade en viss av kontroll kan jag säga det, på grund av att när jag förstod att det var någonting, det var skottlossning, min hjärna hjälpte mig faktiskt i det för att kunna rädda mig själv och rädda de andra som fanns där i skorrestaurangen. För det var mängder av människor där. Sen i det kanske blir det att man agerar, om det är rationellt eller inte. Jag agerade på ett sätt som jag vill rädda många som var med mig. Och vi vet inte vad är det som pågår på den andra korridoren.
Nej.
Egentligen. Ja.
Och Nis, du springer sedan in, du går in till köket, yes. Varnar kökspersonalen. Och där, vad jag förstår, stannar du också ett litet tag tillsammans med kollegorna?
Absolut. Och det var för att av de här två kollegorna, en försvann, hon sprang ut säkert från entrédörren och den andra stannade kvar med mig. Så vi gick in till köket när jag varnade och så blev vi fem. Det är tre personal från köket som fanns där och jag och min lärarkollega.
Vad pratar ni med varandra om då, eller hur agerar ni där?
Du vet, är det bara att man känner att är det här på riktigt? Är det skottlossning fortfarande? Det är nästan att det är ofattbart, och det är det faktiskt. För efteråt också kunde vi inte ta in det. Och när vi stannade där, det blev vi inrymda i några minuter för att vi snabbt kunde låsa dörr. En av kollegorna gjorde det direkt. Och när vi var där, knappt 3-4 minuter tror jag, eller 5. Ibland tidsuppfattningen också kan bli det väldigt olika från person till person. Och där och då kom jag hade inte med mig mobil alls, ingenting. Bara nycklar hade jag med mig.
Och då nycklar kom till
jobbet. Ja. Det är jobbnyckel och namnbricka. Och bara det, liksom inget annat. Jag tänkte att liksom, det är lunchtid. Jag behöver inte ha med mig mina mobiler. Ingenting. Så vi ville bara njuta av stunden när vi satt där. Och då kom det faktiskt på... Vi har en app i våra mobiler, personalen har det, och i datorn också. Det heter K-Safe. Och i det kom ett meddelande att man ska lämna skolan, det ska bli utrymning. Och i stunden när vi står där, och det är min kollega som hade med sig min mobil, och det sa att vi ska lämna skolan. Det är självklart en stor risk. Man vet inte om det finns någon annan gärningsman inne i skolan eller det finns någon annan ute. Men vi bestämde oss att alla fem ska gå därifrån. Och vi gick ut från bakdörren där köket brukar ta liksom det här matleverans och så som kommer därifrån. Och där blir det också, vi har en gård som är liksom, det är bakgård också som vi har i skolan. Det ligger väldigt nära den platsen som vi går på gågatan för att kunna rädda oss själva och lämna skolan.
Mm.
Och där och då kom också, som jag kommer ihåg, 4-5 skott, och det var också väldigt, väldigt nära.
Mm.
Till oss då, men vi kunde i alla fall klara av det och försökte vi liksom springa, gå. Ja.
Och samtidigt som allt det här sker så har du inte din mobil med dig. Din dotter, vet jag, läser rubrikerna i Stockholm och kan inte få tag i dig på flera timmar.
Ja, det är så här blev det faktiskt, eftersom jag har inte någonting med mig. Och jag bara går in till, vi kunde lämna i alla fall skolan och springa till en restaurang som är väldigt nära oss, Pizza Hut heter den.
Mm.
Och vi är där och... Det jag kunde, nej tyvärr, liksom, min dotter jobbar på Migrationsverket och hon är i Stockholm. Och när jag försöker, liksom, du vet hjärnan hur den fungerar, jag har bara min mans mobilnummer som jag kan det utan till. Och då försökte faktiskt min kollega hjälpa mig och ringa via honom till min man. Och det är konstigt nog hur hjärnan också fungerar. Jag sa till min man, berätta för min dotter som är här i Örebro, men säg ingenting till min dotter som bor i Stockholm. För att där någonstans tänkte jag, nej, det kanske är inte någonting. Vi behöver inte oroa henne. Hon är mitt i alltihopa.
Du ifrågasatte vad du egentligen var med om
i det ögonblicket. Jag trodde inte det här var så stort, fast jag visste att det var skottlossning inom mig själv. Jag säger det till mig själv, det här var någonting. Men jag vill inte oroa henne på det här sättet. Ja, och, och han kunde i sin tur självklart meddela barna, och de ringde tillbaka liksom via den här kollegan. Jag är supertacksam över det, verkligen.
Du, nu har det ju gått 2 månader då sedan skolskjutningen. Ja. Och jag vet att det var ju 10 personer som dödades, en kollega till dig bland annat. Mm. Ja. Hur har den här tiden varit?
Det har inte varit lätt faktiskt. Det här är, jag tänker, med chock och traumaupplevelse. Sen blir det, när man fattar alltihopa det där, då blir det en stor sorg. Och min sorg har varit bottenlös i så många veckor faktiskt. Mm. Och inte bara jag, det är säkert många, många, många andra med mig. Hela Sverige har känt det här, liksom vad vi har gått igenom, det liksom i Örebro, i skolan här på Campus Esperiska, vörtorighet det här. Det har inte varit lätt, men vi ändå, jag jobbar med mig själv också. Det blir det bearbetning av trauma. Jag kunna acceptera sorgen och respektera också mina känslor i det jag befinner mig. Och självklart det blir det en förändring med dagarna och tiderna som går.
Och samtidigt som du jobbar med dig själv så är du ju också kurator. Ja. Du jobbar igen på skolan i de här tillfälliga lokalerna.
Ja.
Hur funkar den här balansen av att bearbeta själv och samtidigt hjälpa andra och prata med elever och kollegor om detta?
Ja, jag tänker från början, eftersom vi har haft en möjlighet faktiskt några veckor. Jag tror det var någonstans 2 till 3 veckor att vi försökte bara ordna och planera hur ska vi göra, hur ska vi ta emot. Men i det också, jag kunde inte ta emot någon elev faktiskt, men så småningom. Det är en balansgång faktiskt. Det är en balansgång mellan att jag behöver vara lyhörd också till mina känslor och tänka att det är en period i livet. Vi ska ta hand om varandra och jag är redo för att kunna ta hand om dem. Jag kunde inte göra det första 2-3 veckorna, men så småningom faktiskt började, eftersom vi har fått hjälp från region också. Mm. Jag är själv medveten om vad jag behöver som kurator också, liksom både på jobbet och hemma. Jag vet att jag inte har samma förutsättningar som det har varit tidigare. Jag har inte samma rum, samma plats. Men jag tycker att när vi hjälper varandra, när vi försöker liksom tillsammans klara av det här, allt går att lösa sig. Det är en period i livet. Mm. Och vi måste tåla det här, klara av det och ta hand om varandra. Det kommer att bli förändring. Ja,
ja, och den här bottenlösa sorgen som du sa att du har.
Ja.
Är du på väg upp ur den?
Det är jag faktiskt, det är jag. Och jag måste säga det också, det kan bli det varierande dagar. Det kan vara en dag att jag känner mig, ja, det är det, det jag klarar av det. Men det kan komma också en dag att någon elev pratar med mig, jag känner hur min kropp reagerar. Men jag har faktiskt gått över det med att kanske gråtattackerna kommer inte lika mycket som tidigare. Mm. Absolut. Mm.
Sundus Dawoodi, tack så hemskt mycket för att du var med och berättade om detta i Studie 1. Du är alltså kurator på Campus Risbergska och nu ska du flytta tillbaka väl och så småningom till Campus Risbergska. Hur känns det?
Ja, ja, men det känns i nuläget när vi pratar om det. Det är också en bearbetningsprocess, tänker jag. Mm. Och det kan vara väldigt mycket olika från person till person hur vi reagerar. Jag kan tänka mig det är en läkning också i processen hos mig själv. Jag har faktiskt inte emot det att jag ska gå tillbaka, tvärtom. Mm. Jag känner att jag ville ha gå till min trygghet igen och jag vet att det gör goda insatser för att det ska bli bara eller trygghetsfrågor och säkerhets också åtgärder.
Ja, så det känns ändå okej.
Okay. Mm. Absolut, absolut.
Tack så jättemycket, Sundus Dawoodi. Ja,
tack alltså. Snälla. Tack så jättemycket. Hej.
Studio 1 i P1 är detta. Vi byter ämne nu om Israels förslag att kunna flytta palestinier från Gaza. Det här har väckt starka reaktioner i flera arabländer.
Ja, Egyptens tidigare utrikesminister Amer Moussa, som också har varit ordförande i Arabförbundet, säger att en sån här förflyttning av människor från ockuperad mark skulle vara en etnisk rensning som i så fall skulle skaka om hela regionen.
Arabländerna kommer inte tillåta tvångsdeporteringen av palestinier, säger Amr Moussa, ett känt namn i Egypten och hela arabvärlden. Han var Egyptens utrikesminister i 10 år, huvudsakligen under 90-talet. Efter det blev han Arabförbundets generalsekreterare också i 10 år. Nu syns han i arabiska tv-shower och hörs i poddar som analytiker. Jag träffar Amr Moussa på hans kontor som ligger i en byggnad från slutet av 1800-talet. Byggnaden som är omgärdad av bougainvilleor ligger i området Garden City i Kairo. Här bodde överklassen under den första halvan av 1900-talet. Amr Moussa är 89 år och har varit med om en hel del krig och kriser i Mellanöstern och beskriver det nuvarande läget i regionen som det mest allvariga han har varit med om.
مراحل كثيره صعبه ولكن هذه المرحله الحقيقه فيها صعوبه من نوع خاص.
Det är ett väldigt speciellt läge där alla lagar och regler har fallit. Den internationella rätten respekteras inte, säger Amr Moussa, som anklagar Israel för att använda sig av en medveten strategi av övervåld med syfte att göra Gaza obeboeligt och tvinga ut palestinierna från landremsan. Israel beskriver sin krigföring som svar på Hamas attack den 7 oktober och som självförsvar som är förenlig med internationell rätt. Amr Moussa är en av de första politikerna i Mellanöstern som under sin politiska karriär öppnade för att erkänna staten Israel och släppa in landet i värmen i hopp om att regionen ska stabiliseras. Under 2002 röstade Arabförbundet under Amr Moussas ledning för en plan som fick namnet det arabiska fredsinitiativet. Planen går ut på att de arabiska länderna erkänner staten Israel och normaliserar relationerna med landet mot att palestinierna får en egen stat enligt 1967 års gränser. Vi i arabvärlden har för länge sedan erbjudit Israel fred. Frågan är, vad har Israel att erbjuda? Undrar Amr Moussa.
Vad ska Israel i mukabel här? Det är förutsatt att de erkänner palestinierna i deras mål, i deras land.
I somras röstade Israels parlament Knesset för en resolution mot etablering av en palestinsk stat. Premiärminister Netanyahu har vid flera tillfällen stoltserat med att han har kunnat stoppa alla försök för att uppnå tvåstatslösningen som han menar hotar Israels säkerhet och existens. När vi är ett kritiskt behov av att lugna ner regionen och börja blicka framåt så bestämmer Israel sig för att gå i fel riktning, säger Amr Moussa, och varnar för att regionen kan vara på väg mot allvarliga oroligheter. Något som liknar serien av folkliga uppror som blossade upp 2011 och fick namnet den arabiska våren. 2011 var kapitel 1 och det som händer nu är kapitel 2 i den förändring vi kommer se kring Medelhavet, säger Amr Moussa. Det som Amr Moussa är inne på har många bedömare i Mellanöstern varnat för under den senaste tiden. I 18 månader har människor i Mellanöstern följt bilderna från Gaza på dödade och lemlästade människor, på massgravar och skelett som grävs ut ur rasmassorna. Människor i arabvärlden känner djup sympati med folk i Gaza. Men det märks inte så mycket på gatorna. I flera arabiska länder har myndigheter mer eller mindre förbjudit demonstrationer eller motverkat dem. Bland dem Egypten och Jordanien som har fredsavtal med Israel. Men bedömare menar att dessa regeringar inte kommer kunna hålla sin befolkning i schack om dödandet och förstörelsen fortsätter i Gaza.
The conflict in Gaza, which is of course streamed in everyone's iPhone. A lot of people have been killed in Gaza, a lot of kids.
I en intervju med USA:s sändebud till Mellanöstern, Steve Witkoff, undrar den kände amerikanske journalisten Tucker Carlson om bilderna på de dödade barnen i Gaza som den yngre generationen i arabvärlden ser i sina mobiltelefoner kan skapa vrede hos de unga som skulle kunna leda till uppror som fäller regeringar i länder som Egypten och Jordanien.
I think Egypt is a flashpoint.
Jag tror att Egypten är en krutdurk, svarar Witkoff, och menar att en blandning av en utbredd arbetslöshet bland unga egyptier och ett fortsatt krig i Gaza kan skapa uppror i Egypten.
Huge unemployment among, oh, yeah. You know, under 25, like 45% unemployment. Yeah, a country can't exist like that.
Hallå?
Jag ringer en ung egyptisk man. Karim, som egentligen heter något annat, är en tidigare soldat som var utplacerad vid gränsen mellan Egypten och Gaza. Han berättar att alla hans unga vänner känner med människorna i Gaza och att kriget där påverkar deras vardag.
عارف عيش رمضان زي رمضان من سنتين ثلاثة حتى في الأكل برضو كل الشعب المصري لو سألتيه في الأكل برضو.
Vi kan inte glädjas åt något helhjärtat. Vi känner inte för att fira något, varken Ramadan eller högtiden Eid. När vi äter så tänker vi på att våra bröder och systrar i Gaza har inte tillräckligt med mat. Vi är ledsna och kokar av vrede, säger Karim. Karim säger att de som mår sämst av hans vänner är soldaterna som tjänstgör vid gränsen nära Gaza. Han berättar att en av hans vänner i den egyptiska armén blev vittne till en attack mot Rafah i slutet av maj förra året. Ett tältläger bombades då av israelerna och fattade eld. Ett 40-tal människor dödades, många brändes ihjäl och runt 200 skadades. Enligt Israels militär var målet ett Hamas-läger som ska ha legat i närheten av tältlägret. Karim berättar att hans vän och andra egyptiska soldater stod och tittade på när lågorna slukade tälten och människorna vars skrik skar genom natten. Än idag drömmer min vän mardrömmar. Han är inte sig lik sen dess, säger Karim. Karim tycker att det är bra att Egyptens ledning står fast mot Israels fördrivningsplaner. Men menar att Egypten bör göra mer för att tvinga Israel att släppa in mat och mediciner till Gaza. Han berättar att unga Egypten känner både vanmakt och ilska över både kriget i Gaza och den dåliga ekonomin. Det här kommer leda till uppror förr eller senare. Det krävs bara en gnista, säger Karim. Tillbaka till Amr Musas kontor i Garden City i Kairo. På de gulvita väggarna hänger flera fotografier på honom tillsammans med flera arabiska ledare. Fotografierna som är inramade i guldfärgade ramar är tagna i början av 00-talet. Det här är Muammar Gaddafi och Hosni Mubarak, säger Amr Musa och pekar på Libyens och Egyptens tidigare presidenter. Var det bättre tider, undrar jag.
Kanet ayam ahla walla alayam di ahla?
La alayam di sayya'a jiddan. Nahna shayfin fi Gaza wa Filistin.
Vi lever i mycket dåliga tider. Det som händer i Gaza och Palestina är väldigt farligt, säger Amr Mosa bekymrat. Men han vill ändå tro på att det finns de krafter i Mellanöstern som kan förhindra ytterligare upptrappning i regionen. Jag uppmanar fredsrörelser i Israel att ansluta sig till fredsrörelser i arabländerna och andra delar av världen för att kunna förändra den destruktiva kursen i regionen. Men om Israel fortsätter med sin expansiva politik och sina planer på att fördriva palestinierna från sitt land, ja, då bådar det inte ett gott, säger Amr Mosa. Samar Hadros, Kairo.
Och studiet gjordes av Mikael Sjödell och Monica Saarinen. Nu ikväll har Mariana Benjamin Sire varit producent och Jari Henninen tekniker. Själv heter jag Mattias Rensmo. Jag tänkte tipsa om appen Sveriges Radio Play. Det är ju mycket USA och mycket tullar och det här påverkar ju hela världen just nu. Vill du få koll på läget, då finns det ingen bättre plats än just appen Sveriges Radio Play.
Axel, vad tänkte du när rapporterna började komma från Myanmar, att det var epicentrum för en stor, stor jordbävning nyligen?
Jag tänkte, kan inte det här stackars folket som är så plågat av militärstyre och krig någon gång få en paus från eländet?
Det här är Dagens Eko med Robin Olin. Idag om jordbävningskatastrofen som sätter press på militärjuntan i Myanmar.
Klockan är strax före 13.00 den 28 mars i Myanmars andra största stad Mandalay när marken plötsligt börjar skaka. Drygt 10 kilometer under jord sker ett kraftigt skalv som förvandlar stora delar av centrala Myanmar till spillror. Lägenhetshus rasar ihop i stora moln av damm. Flera hundra år gamla gyllene tempel kollapsar. Utanför huvudstaden Naypyidaw, där militärdiktaturen har sitt näste, faller flygtornet. Och jordbävningen blir en katastrof som läggs ovanpå en annan katastrof. För den kommer mitt i ett blodigt inbördeskrig där landets militärjunta försöker slå ner beväpnade gerillagrupper och demokratiaktivister som vill störta diktaturen.
Essentially a crisis upon a crisis upon a crisis.
Gäst är Axel Kronholm, Sveriges radios korrespondent i Bangkok.
Och ja, Axel, jag menar, en jordbävning är ju såklart alltid någonting fruktansvärt för människor att genomleva. Men i det här fallet sker det då i ett läge som redan är väldigt svårt för Myanmar. Så kan du inte börja med att ta oss igenom bakgrunden till hur landet hamnat i den här situationen?
Ja visst, det är ju drygt 4 år sedan militären grep makten i en kupp och avsatte de folkvalda ledarna, bland annat Aung San Suu Kyi. Det ledde sen till landsomfattande fredliga protester. Folket var väldigt upprört över den här militärkuppen. De slås ner med våld och övergår i ett väpnat uppror mot regimen som pågår än idag. Och det här väpnade motståndet, det har haft ganska stora framgångar och olika väpnade grupper har lyckats ta kontroll över en stor del av landet. Mellan 2/3 till hälften av landet är nu utanför regimens kontroll.
Mm-hmm. Det är alltså en stor del av landet här då?
Ja, det är det. Och militären klamrar ju sig fast vid de stora städerna i mitten av landet framförallt. Som till exempel Mandalay och Yangon och huvudstaden Naypyidaw.
Och ja, på något sätt har väl också Myanmar hamnat lite i skymundan. Men jag vet att du varit där och rapporterat från det här inbördeskriget. Kan du ge lite bilder av vad du mött då?
Jag var där i höstas och korsade gränsen för att resa inbäddad med en av de här etniska arméerna som strider mot juntan. Det var i Karenstaten i östra Myanmar.
Nu ställer rekryterna upp sig här på raka led. Lyckas de få till fast det är fortfarande kolsvart. Så man ser inte ens var man stiger. Men de lyckas stå på rad i alla fall.
Och där såg man ju tydligt kostnaden för civila i det här inbördeskriget. Jag såg sönderbombade skolor och barn som får gå i skola ute i djungeln för att klassrummen inte ska synas från luften och bli attackerade. Nästan ingen i de här byarna jag besökte vågar sova i sina hem, utan de hade hyddor ute i djungeln där de sov om nätterna för att byarna då kunde bombas. Så på dagen så gick man tillbaks till byn för att sköta sin boskap eller sin affärsverksamhet. Så juntans styrka just nu, det är luftherraväldet, att de har tillgång till stridsflyg och tungt artilleri. Och det använder de.
Och hur är det där att gå runt och, jag menar, hela tiden blicka mot himlen som jag antar att man gör då?
Jo, men det är ju en olustig känsla förstås, och man ser ju väldigt tydligt också vilket trauma det är för de som lever med det där dag ut och dag in. Jag träffade flera människor som bodde där som var uppenbart traumatiserade av det, och så fort det var minsta ljud eller sus i skyn så hajar de till och liksom gör sig redo att ta skydd i något skyddsrum eller bakom något träd. Och när jag var där så såg jag också flera stridsflyg i luften och hörde dem vid flera tillfällen.
Men ja, det som alltså händer sen är att hotet också kommer underifrån. En stor jordbävning mitt i det här. Ta sig igenom det, Axel. Vad är det som sker?
Det är ju tidig eftermiddag när det inträffar, när de flesta människorna är i skolan eller på jobbet. Det är också ramadan och fredagsbön dessutom. Så många av Myanmars muslimer är i moskéerna när jordskalvet inträffar. Och det är ett relativt starkt skalv, magnitud 7,7 på den här Richterskalan. Och inträffar också relativt grunt, alltså nära jordskorpan, vilket är ett recept för att få en väldigt förödande jordbävning.
Och vad ger den för konsekvenser av den här jordbävningen?
As you get closer to the epicenter, destruction on almost every street.
Ja, men, och den smular ju sönder mycket av de här städerna som ligger i närheten av epicentrum. Det är ju i mitten av landet vi talar om nu, inte långt från miljonstaden Mandalay. Historiskt och religiöst viktig stad. Det var sista huvudstaden i det burmanska kungadömet innan britterna tog över på 1800-talet. Mm-hmm. Och det här är ju en stad som jag har besökt flera gånger också. När jag ser videor från de här gatorna så går det inte att känna igen sig. Det är väldigt kuslig känsla när hela kvarter är söndersmulade och hus välta, och det är också många historiska byggnader som förstörs. Alltså det är ju gamla moskéer och pagoder och tempel. Det finns en 90 år gammal bro som går över Irrawaddy-floden här också, som byggdes under kolonialtiden, som rasar ner i vattnet.
Så du ser här alltså gator du själv har gått på som nu inte finns längre eller är täckta av rasmassor.
Ja, men exakt. Täckta av rasmassor och av folk som tar tillflykt så långt från allt som kan välta.
Och lyckas du få tag på någon i Myanmar som kan beskriva hur det där är?
Det är svårt. Alltså det är dels mycket strömavbrott och dels telefonledningar som ligger nere. Så det är otroligt svårt att nå fram just till de drabbade områdena. Men jag lyckades få tag på en kvinna i Mandalay, en 58-årig lärare. Och hon berättade att Hon har sovit utomhus med sin familj de senaste nätterna, precis som de flesta andra i Mandalay. Man vågar inte gå in i husen helt enkelt eftersom man är rädd för att de ska rasa. Hon var på jobb i skolan när hon kände skalvet, och hon säger att hon insåg väldigt snabbt att det här är någonting väldigt kraftigt. Hon sa att jag har aldrig upplevt något liknande tidigare. Då har ändå Myanmar drabbats av en del jordbävningar genom åren, men aldrig så här starkt.
Och vet vi hur många människor det är som drabbas av den här jordbävningen?
Det är väldigt svårt att få någon klar helhetsbild av det. Den amerikanska geologiska myndigheten USGS kom tidigt med en prognos som de baserar på skalvets natur och tidigare jordskalv. Och den säger att det är sannolikt att dödssiffran kan klättra över 10 000.
Och det du sa, att landet på något sätt är delat i det här läget mellan militärjuntan och de olika grupper som försöker slå mot juntan. Vilka delar av landet är det framförallt som drabbas här?
Ja, men de här kontinentalplattorna som rör sig mot varandra och orsakade jordskalvet, den gränsen går liksom rakt igenom mellersta Myanmar, och det är på den linjen så att säga från norr till söder som de stora städerna ligger. Vi har Mandalay och huvudstaden Naypyidaw, Yangon, största staden. Mm-hmm. Och det är ju det här burmanska hjärtlandet i mitten av landet som juntan framförallt kontrollerar. Sen har vi stora områden i landets periferi, från väst till norr till öster och ner i söder, där de olika motståndsgrupperna har sin starkaste kontroll. Och sen finns det förstås en gråzon däremellan, där städer kan formellt vara under regimens kontroll, men där motståndsgrupper genomför olika attacker och så vidare som juntan inte har fullständig kontroll över.
Så de här områdena runt Mandalay till exempel, där har människor innan det här också upplevt att det pågår olika attacker och strider runt omkring?
Precis, och några av de kanske mest intensiva urbana striderna har skett i områden i närheten av Mandalay.
Efter det stora skalvet i Myanmar ber militärjuntans ledare Min Aung Hlaing om hjälp.
Myanmar Army Chief Min Aung Hlaing made a rare plea for international assistance as well as a call for blood donations for patients.
Han besöker ett sjukhus som har fått flytta ut sjukhussängar, droppställningar och gastuber efter att byggnaden förstörts. Juntaledaren iklädd en militärgrön uniform, prydd av medaljer, går omkring bland skadade personer som ligger i rader invid grönskande träd. Jag bjuder in länder, organisationer eller vem som helst till Myanmar som kan komma och hjälpa till, vädjar han.
Chinese rescue workers pulled this woman out alive nearly 60 hours after the earthquake buried her under a collapsed hotel.
Men att nå ut med nödhjälp i en krigshärjad militärdiktatur är en stor utmaning. Situationen i landet försvårar internationellt hjälparbete.
Aid has begun pouring in from around the world, but they all face huge issues getting help to the people who need it most.
Och ja, Axel, vad vet vi nu om hur det egentligen går att undsätta människor i nöd efter den här jordbävningen i Myanmar under de här väldigt speciella förhållandena?
Det går ju tyvärr väldigt långsamt, alldeles för långsamt om man tänker på att det finns ett väldigt kort tidsfönster i såna här kriser om man ska kunna rädda människor levande från rasmassorna. Mm-hmm. Det har ju börjat anlända räddningsarbetare och hjälp från utlandet. Men dels är det ju svårt att nå fram på grund av jordbävningen, att vägar är trasiga, broar har rasat. Men det är också svårt att nå fram på grund av kriget. Och vi vet ju från tidigare naturkatastrofer att militären i Myanmar brukar så att säga använda den här typen av hjälp som vapen. Det finns ju en oro nu eftersom det pågår ett inbördeskrig och juntans fiender finns i de här drabbade områdena, så är man ju rädd att militärjuntan ska försöka styra hjälpen som kommer in så att den inte når de områdena. Mm-hmm. De kan ju tänka säga att nej, men dit kan ni inte åka för det är för farligt eller det är rasade vägar eller sådär. De har ju en viss makt som landets de facto regering.
Så ja, förhindra hjälp till sina fiender helt enkelt.
Precis. Det verkar också från de rapporter jag ser som att militären själva inte är jättefokuserade på att hjälpa sin befolkning i det här läget. Alltså, mm-hmm. I såna här katastrofer är det ju naturligt att kalla in militären för hjälp. De har ju utrustning och manskap. Men när jag har tittat på de här nyhetsbilderna från räddningsarbetet så har jag i alla fall inte sett en enda person i uniform hjälpa till. Utan det här är ju lokala frivilliga organisationer och brandkår och andra som försöker gräva fram folk ur rasmassorna.
Och jag menar, samtidigt tänker jag så här, det skulle ju kunna vara ett läge att gräva ner stridsyxan det här, jag menar tillfälligt i alla fall, och stoppa striderna och hjälpas åt här för att hjälpa människor. Men det sker inte, eller?
Nej, men exakt. Jag håller med. För jag tänker på krigsdrabbade Aceh-provinsen i Indonesien. När tsunamin kom där 2004, mm-hmm. så skapade ju det möjligheter för samarbete mellan regeringen och separatiströrelsen i Aceh. När de, precis som du säger, la ner stridsyxan och fokuserade på hjälparbetet. Det banade sedan väg för fredssamtal och ett fredsavtal. Men det krävde också en välvilja som Myanmars militärregim verkar sakna. Militärjuntan fortsatte till en början med sina attacker mot rebellkontrollerade områden. De genomförde flera flygbombningar efter jordbävningen. Och det fördöms förstås av FN, men också av de här olika etniska väpnade organisationerna som också påpekar att i det här läget så borde vi vara fokuserade på att hjälpa befolkningen och inte bomba.
Mm-hmm.
Och på onsdagskvällen så utlyste också juntan vapenvila. Och det är väl rimligt att inte bomba en befolkning som drabbats av en jordbävning precis. Det anmärkningsvärda här är väl att det tog nästan en vecka för dem att inse det.
Och de andra stridande här och de grupper som vill störta militärjuntan, vad gör de?
Mitt intryck är att de har fokus på katastrofen. Det finns ju en skuggregering som bildades av de politiker som avsattes i militärkuppen för 4 år sedan. Den representerar ju fortfarande Myanmar i FN till exempel, mm. i generalförsamlingen. De allra högsta ministrarna är ofta baserade i andra länder i exil, men en del av dem rör sig också in och ut ur Myanmar i rebellkontrollerade områden, och de styrkor som lyder under dem har inlett en 2 veckor lång paus i nya offensiva militära operationer. Och de hjälper också till med att koordinera hjälpinsatser här och samlar in information om behov och antal döda. Så det här är ju ett tillfälle för den att bevisa att man är mer än bara en fin idé, utan faktiskt har kapacitet att leda landet i en framtid utan militärjuntan.
Men samtidigt, Axel, jag tänker på det där du var inne på, att man på något sätt kan känna att det är orättvist att människor som redan genomlevt ett helvete ska få ett helvete till här med den här jordbävningen. Hur hanterar folk i Myanmar det där, skulle du säga?
Men jag tycker jag märker den där känslan av orättvisa när jag pratar med folk och också ser vad man skriver i sociala medier. Alltså, först kom pandemin och slog väldigt hårt mot Myanmar, sen militärkuppen, sen kriget. I fjol hade man svåra översvämningar och så nu den här jordbävningen då. Alltså, mm. när ska man få en chans att hämta andan eller få en paus i eländet?
Mashirahu Durobjadi.
Det finns en filmskapare i Yangon som jag är bekant med som heter Lamin O, som jag såg att han lade upp en video på sin Instagram där han läser en dikt.
Tadui mishirahu drobyadi. Noari mishirahu drobyadi. ကျွဲ ရီ မီးတဲ့ ပါသွား ဟု သူတို့ ပြောသည် အပြူ မ မရှိ တော့ ဟု သူတို့ ပြောသည်
Han skrev att han har spelat in den redan tidigare, men att han tyckte att den har fått ny relevans nu i jordbävningen. Mm-hmm. För som han säger, i Myanmar är det som att varje tragedi har ett eko av nästa tragedi utan att sorgen får tid att lägga sig. Och själva dikten, den är ganska lång, men den börjar ungefär så här, fritt översatt. Den yngsta sonen finns inte mer, sa de. Korna finns inte mer, sa de. Bufflarna försvann i branden, sa de. Ungmön finns inte mer, sa de. De flesta hundarna och katterna har flytt, sa de.
Kuijao miazu lutwadi hu turu byodi.
Det fångar ganska bra den här känslan av förlust på förlust. Jag menar, den här jordbävningen kommer i ett läge där många redan har förlorat vänner eller familjemedlemmar i inbördeskriget. Också nu detta ovanpå allting.
Tack så mycket, Axel.
Tack.
Och det var allt från dagens Eko. Vi hörs igen imorgon.
Programledare var Robin Olin. Gäst Axel Kronholm. Producerade gjorde Hedvig Holgersson och Stina Fischer. Vill du kontakta oss? Maila dagenseko@sverigesradio.se.
Och om ungefär 5 minuter följer en nyhetsuppdatering här i P1. För 2 månader sedan skakades Sverige av skolskjutningen i Örebro. Ungefär 1 vecka efter det hölls en minnesceremoni i staden och då framfördes bland annat en speciell dikt som vi ska få höra här i fredagens dagens dikt.
När orden tog slut. Vad är ett liv? Ett liv är en låga som brinner. Ett liv är att styra vinden in i lungorna och ut igen. Ett liv är ett skrik. Ett liv är ett ord. Ett liv är ett namn. Om du har en röst ska du tala. Om du har ben ska du gå. Om du har händer ska du hålla dem i mina så att vi kan tala med varandra genom pulserande rytmer. Du ska tala med ord som rinner som ett blodomlopp i världen. Från Eufrat genom mörka moln på Europas himmel till ett regn av tårar över Svartån. Ditt språk är en sång med hjärtats rytm och civilisationens melodi. Den som började när någon stannade och hjälpte en människa upp. Den som spjälkade ett brutet lårben med en bit starkt cederträ och höll. Höll under axlarna så att alla kunde fortsätta gå genom skogarna. In i det frusna landet där bara brinnande trä kan hålla dig vid liv. Melodin som fortsatte när vandrarna byggde en bro på rullstenarna. Ett sätt att korsa den flod som består av samma vattenmolekyler som en gång började flyta i Eufrat. En bro över Örebro. En stad i civilisationen som fortsätter sjunga mänsklighetens tragiska melodi. Vad är en stad? En stad är en låga som brinner. En stad är att samlas på ett torg och sedan skingras igen. En stad är doften av piroger från Pita Gourmet. En stad är en skola. En stad är gemenskap. Om den har torg ska vi tala på dem. Om den har gator ska vi gå på dem. Vi ska gå tills våra skor är nötta och vi ska hålla varandra i händerna hela den tiden. Från Rinninge till Rostagärde, från Vivalla till Adolfsberg, från Rådhuset till Risbergska. Vi ska trösta varandra med musiken. Vi ska trösta varandra med konsten. Vi ska trösta varandra med händerna. Lär dig språket, sa de. Språket är nyckeln, sa de. Nyckeln till livet, sa de. Och orden rann genom dina ådror. När orden fyllt ditt blodomlopp så att det brann av medmänsklighet var dina händer varma som en febernatt. Du blev en del av Sverige, en del av Örebro. Med ombudsman, med smörgåsbord, med vanligt svart kaffe. Hjälmar, gös och empati. Ditt liv var dina andetag. Ditt liv var dina barn. Ditt liv var pirogerna du bakat. Bönerna vi bad alla gånger vi gick i korridoren. Men den här gången hade korridoren inget golv. Den hade en avgrund och de sa åt oss att inte titta ner. Jag fick pressa mina händer mot dina axlar så att inte de sista orden skulle rinna ut. Ändå fick du tjocka gravljuset slut på vax. Och trots att orden ligger spillda i drivor över det icke-befintliga golvet så måste vi ta oss upp på fötterna nu. Vi måste ständigt tända nya ljus, vid Campus Risbergska och i våra hjärtan. På förskolan Blåmesen och kirurgmottagningen USA, på Kulturkvarteret och Västra Stå. För vi är Örebro. Vi är en melodi. En luta vars strängar vibrerar av tusenåriga ljud sedan innan vårt språk fanns i skrift. Och nu måste vi hålla i varandra. Utan händer om så krävs. För nu har orden tagit slut.
Det har gått 2 månader sedan massskjutningen i Örebro den 4 februari. Idag fick vi höra den dikt som lästes upp av Parvin Hosseinia efter den tysta minuten på Stortorget i Örebro. En dikt skriven av Mikael Horvat Dahlman som flera har velat höra igen. Och det var också här Parvin Hosseinia som läste När orden tog slut. Efter dikten var det lutenisten Anthony Bales som spelade Preludium i G-moll av Pierre Gallo.
Och med det övergår fredag i lördag. Det här är P1, klockan är 12.
Ekot vid midnatt. Ett 10-tal skarpa handgranater i en ryggsäck. Ja, det var vad som hittades i Västra hamnen i Malmö under kvällen. Något som fick polisen att spärra av området och varna allmänheten med ett VMA. Men nu är faran över, säger Leif Fransson, presskommunikatör på polisen Region Syd till P4 Malmöhus.
Nationella bombskyddet plockar isär granaterna på plats. Man har tagit ett sådant beslut. Sen kommer teknikerna att säkra spår på de här farliga föremålen och vi kommer till att släppa avspärrningarna allt eftersom här nu då.
Börserna i Europa och USA har fortsatt att falla kraftigt under dagen efter att Kina svarat på de amerikanska tullarna med fler tullar. Sveriges utrikeshandelsminister Benjamin Dosa säger att vi kommer allt närmare ett handelskrig.
Det här visar tydligt att den eskaleringen som har skett från USAs sida nu får konsekvenser och att de handelskonflikter som USA nu bedriver mot resten av världen saknar vinnare. Vi är alla förlorare på det här.
Under kvällen har de ryska robotattackerna mot staden Kryvyi Rih i Ukraina fortsatt. Tidigare under dagen dödades 16 människor när en robot slog ner i ett bostadsområde nära en lekplats. 6 av dem som dödades var barn. 50 personer skadades också i den attacken. Det här visar tydligt att Ryssland bara vill ha krig, skriver Ukrainas president Zelensky på Telegram. En tsunamivarning har utfärdats för Papua Nya Guinea efter en kraftig jordbävning med magnitud 6,9. Jordbävningen inträffade i havet utanför ön New Britain. Det finns inga rapporter om skador än så länge. Ekot vid midnatt i studion Daniel Wockner.
P1, Sveriges Radio.
Ja, nu är det lördag den 5 april och Ekot är med och uppdaterar och bemannar hela natten som vanligt. Både på helslagen här i P1, i grannkanalerna, på webben sverigesradio.se och i appen Sveriges Radio Play. Och här ska vi sända en av Ekots utrikespoddar.
Trump-administrationen går än en gång till hård attack mot Europas försvarsförmåga. Samtidigt rustar kontinenten upp mer än någonsin. Men har Europas länder kraft att både rekordsatsa på de egna försvaren och stötta Ukraina? Du lyssnar på Europapodden.
If Europe wants to avoid war, Europe must get ready for war.
Det er hele Europa i gang med.
Pour les années à venir, une menace pour la France et pour l'Europe.
Буде більше підтримки в Європі.
It is about damn time.
Hej och välkomna till veckans avsnitt av Europapodden som vi spelar in den 31 mars. Klockan är strax efter 13 på lunchtid. Hej Andreas Liljeheden, Brysselkorrespondent.
Hej, hej. Hallå, hallå.
Du är nyss hemkommen du från Paris och det ska vi förstås prata om i dagens avsnitt. Det är många resor som ska avhandlas i det här avsnittet. David Rasmusson, vår Danmarks korrespondent, är med, som även har Polen som bevakningsområde. Hej David.
Mm, tjena.
Och sen har vi Lubna Elshanti, radions Ukraina-korrespondent, med oss också.
Hej.
Hallå Lubna. Ni båda på resande fot. Lubna, dig har vi haffat mitt i ett väldigt tajt reseschema på väg till Kiev.
Jag skojar inte. Nej, men jag ska försöka behärska min stress. Jag är precis på väg till ett tåg nu från Polen till Ukraina. Jag ska förbi en passkontroll och det kommer ta tid. Och däremellan så tänkte jag, men jag får väl hinna med och podda lite där också. Så vi får se om jag hinner med tåget.
Det var tidsoptimisten i den. Vi ska verkligen göra allt för att hjälpa dig på traven så att du hinner med passkontrollen. David, du är på väg mot Polen, europeiska jätten i öst.
Mm, jag är inte lika stressad. Mitt plan går inte från Kastrup förrän klockan 6 ikväll. Så att för min del kan vi bara prata på.
Det är bra. Vi ska strax prata om den europeiska upprustningen som pågår där i Polen just nu. Och så Polen går ju faktiskt i bräschen när det kommer till upprustningen. Men apropå resor så är det ju många som har varit på resande fot dessa dagar. Grönland är ju vårens destination om man ska tro amerikanerna som kör skytteltrafik till det danska territoriet i Arktis.
We know that too often our allies in Europe have not kept pace. They haven't kept pace with military spending, and Denmark has not kept pace in devoting the resources necessary to keep this base, to keep our troops, and in my view, to keep the people of Greenland safe from a lot of very aggressive incursions from Russia, from China, and from other nations.
Det var USAs vicepresident J.D. Vance där som inledde den gångna helgen med att besöka den amerikanska militärbasen Pituffik på Grönland, David. Det var ord och inga visor där från vicepresidenten. Vilka blev reaktionerna i Köpenhamn och Nuuk på det här andra besöket?
Ja, men att han skulle komma med kritik av Danmark, det hade man väntat sig både i Köpenhamn och i Nuuk. Så det var man beredd på. Nu blev den ganska kraftig, men det var man också beredd på. Då har han har varit ute och sluggat i de här frågorna för. Vad man däremot tog till sig och vad som man uppskattade i Köpenhamn och Nuuk, det var väl att han sa att vi i USA, vi respekterar Grönlands rätt till självbestämmande. Och att sen så väl i och för sig J.D. Vance framför sig ett framtida självständigt Grönland som då skulle alliera sig med USA, så ser man ju inte riktigt i varken Köpenhamn eller Nuuk.
De skulle ju göra en helt annan typ av resa, J.D. Vance och hans fru som var på plats. Först skulle de besöka Hundspann och ta del av den grönländska kulturen, men det blev bara den här militärbasen. Vilka signaler försöker han sända med det där?
Jag tror att man gjorde detta för att man ville undvika dålig PR helt enkelt. Det hade ju planerats demonstrationer mot Usha Vans besök vid det här hundspansloppet. Och det var ju också ganska ovälkommet från både den grönländska och danska regeringen. Det har ju pratats om ett statsbesök utan samtycke när de skulle besöka både Nuuk och den näst största staden Sisimiut. Nu blev det bara då ett besök på en amerikansk militärbas, inte alls lika laddat. Så att i Danmark ser man det lite som en halv seger i alla fall.
Danmark och Grönland känns ju väldigt enade just nu i den här diplomatiska historien som fortsätter utvecklas. Men försöker USA fortfarande slå in en kil mellan Köpenhamn och Nuuk?
Ja, men det har man gjort ganska länge, men det har ju snarare verkat som man har slängt in klister i den här ganska såriga relationen som finns mellan Grönland och Danmark. Det är ju sällan som jag har sett den här typen av enighet mellan den före detta kolonin och Danmark. Och Gröna fick ju en ny regering i veckan och det var ju Jens Fredrik Nielsen som då blev ny regeringschef på Grönland. Han företräder det socialliberala partiet Demokratiet. Anekdotmässigt kan jag också säga att han är grönländsk mästare i badminton. Och det här är ett väldigt bred regering. 4 av 5 partier i parlamentet ingår i regeringen. Så det är det närmaste man kan komma en samlingsregering. Och ja, alla är väldigt kritiska mot Donald Trumps uttalanden om Grönland.
Lugna, den här utrikespolitiska strategin som Trump-administrationen har, att man visar upp sig på Grönland, skilsmässan med Europa. Hur följer Ukraina den här dramatiska utvecklingen?
Ja, men det här såklart når ända till Ukraina just för att det finns vissa likheter med hur Trump hanterar situationen kring Grönland och hur Ryssland har hanterat situationen till exempel i Ukraina genom att ta för sig av det som man kan ta för sig, att ett stort land bara tar det som man vill ha. Så i Ukraina så är man ju väldigt orolig för det och man är också orolig över att Putin har kanske gett Trump grönt ljus att hänga på Grönland. Och på så sätt så skulle de två kunna komma överens om att ja, men USA får ta Grönland och Ryssland får hålla på med sitt i Ukraina. Så det finns ju en sån förhåga och en del ukrainska bedömare är väldigt oroliga för att det skulle kunna bli så.
Finns det de som kanske rent av tolkar det som att det skulle kunna leda till något positivt, att liksom det här skakar om Europa och Europa tar situationen på ett större allvar, eller är det bara med oro man ser på det här från Ukrainas håll?
Nej, men det är väl en efterkonstruktion. Man försöker ju finna sig i den här nya situationen och det är klart att på något sätt så kanske det leder till någonting positivt, men samtidigt så står vi i ett faktum där Ukraina och Europa kanske har förlorat en av sina viktigaste allierade. För Ukraina så har USA varit en av de viktigaste allierade. Nu har man bara Europa att luta sig mot och Europa inser kanske nu att man